Lucke och Lull. Arvet efter en Bonnier av Björn av Klen. I arbetet med den här boken har jag haft hjälp av material, kontakter och erfarenheter som Anna Toss har ställt till mitt förfogande. Till henne och hennes familj vill jag rikta ett uppriktigt tack. 1. Det fanns en tid då 1800-talets förläggare tappert stod vid de revolutionära författarnas sida i kampen mot epokens förstockade byråkrati. Förlagen höll sig länge för goda att industrialisera fördumningsprocessen och spilla träck på de sidor i bildningshistorien där de förut präntat sitt namn med den äran. Stig Ahlgren, Veckopressen och Folket, 1940. Erfaren mor. Det säger jag dig, min dotter. Ge dig inte i lag med bättre herrar. De är de värsta. Gulnat tidningsurklipp i Margareta Toss kvarlåtenskap. Förlaget hette Alba, låg på Karlavägen i Stockholm och utgav kvalitetsprosa av Stig Larsson, Kristina Lugn och Willy Kyrklund. Debuten kom i mars 1988. Fram till en vecka innan romanen skulle publiceras levde Jonas Bonnier i tron att Alba var självständigt. Inga-Lill Mosander, Aftonbladets reporter, bröt illusionen under en intervju i Paris. Jag berättade för henne att jag skickat till alla förlag utom Bonniers, säger Jonas Bonnier. Inga-Lill Mosander invände. Du skickade till Alba, det är ju Bonniers. Nej. Jo. Och då kände jag, fan, det finns ingen trovärdighet i det här alls. På omslagsfliken till debutromanen Prinsessan och halva kungariket presenteras Jonas Bonnier som en före detta högstadielärare i Kungsängen med erfarenhet av byggnadsarbete i Florida. Han säger till Expressen att hans familj aldrig haft någonting med bokutgivning att göra. Jonas Bonniers farfar hette Thor. Han var en gänglig patriark med sotsvarta ringar runt ögonen. 1929 hade Thor köpt Åhlén och Åkerlund, ett av Nordens största veckotidningsförlag. Redaktionshuset låg på Sveavägen, precis som Albert Bonniers förlag. Men som företag hade Åhlén och Åkerlund fler likheter med den allmogetillvända möbelindustri som också präglade Stockholms infartsaveny. Erik Åkerlund, förlagsgrundaren, var mer känd som krämare än kulturpotentat. Uppvuxen i en 11-barnsfamilj i Ockelbo hade han inlett sin affärsbana med att sälja smör på Salutorget i centralorten Gävle. 1906 lanserade Åkerlund tidningen Julstämning med riskkapital från grosshandlare Johan Petter Åhlén. Vinsten från den omedelbara upplagesuccén återinvesterades i en expansiv förlagsrörelse. Veckojournalen, Hela världen, Husmoden och Allt för alla grundades eller förvärvades under det kommande decenniet. 1926 stoltserade Åhlén och Åkerlund med 18 titlar, omkring 800 anställda och en uppåtsträvande förgrundsgestalt i total avsaknad av Bonnierförläggarnas diskretion. Från Albert Bonniers förlag på Sveavägen 56, det vita stadspalatset mitt emot Adolf Fredriks kyrka, kunde Thor och hans två bröder, Åke och Kai, skymta Åkerlund när han anlände till tidningshuset i gråbeige Rolls-Royce eller blankputsad Isotta Fincini, körda av chaufförer i ljusblått livré med silverrevärer. Sommaren 1921 hade Erik Åkerlund låtit resa sommarnöjet Lyngsåsa på Dalarö, närmast ett engelskt slott i jämförelse med familjen Bonniers inbodda träkåkar på samma skärgårdsö. Även förlagshuset fungerade på flera sätt tvärt emot Albert Bonniers förlag, där författaren tronade högst i hierarkin och där solidariteten med det fria ordet var varumärket sedan August Strindberg och Gustav Fröding tillåtits utmana den kristna sedligheten i Albert Bonniers namn. På Åhlén och Åkerlund besatt annonsavdelningen mest makt och högst löner.